Ja, det här är Åke Sandin som nu startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1387. Programmet i korthet. Vi delar ut hela 16 rosor till folk som har gjort något bra eller sagt något bra. Tuffaktivisten Bitte Isaksson, hon berättar om ett återbesök på Västbanken och om erfarenheterna därifrån. Juristen Erik Göte inledde ett tuffmöte nyligen om hur FN-stadgan rimmar med humanitära interventioner som krig numera försönande kallas. Och vi hör en bit av hans anförande. Och min egen krönika har rubriken Låt oss minnas de många offren, med anledning av att det är jämna årsdagar av både freden i Vietnam och freden i Europa. Men först alltså veckans rosor.
Because it's all so good, yes, I see about.
Ja, Monica Schelin, det är inte speciellt lätt att tävla med Louis Armstrong med att tycka livet är good, bra, bon. Men nu har vi faktiskt hela 16 stycken som har sagt eller gjort något bra som vi ska ge veckans rosor. Och den första ska jag ge till regissören Stina Oskarsson för 3 olika insatser. För det första tog hon initiativ till en stor artikel på DN Debatt den 19 april. Den argumenterade emot kraven på svensk NATO-anslutning och undertecknades av ett stort antal andra kulturarbetare. Och den 23 april var hon i samma ärende med i tv-programmet Debatt. Där diskuterade hon engagerat mot Allan Widman, Folkpartiets talesman i försvarsfrågor. Och sedan den 29 skrev hon på DNs kultursida en helsidesartikel där hennes 3 första punkter löd. För det första.
Jag är rädd för talet om upprustning.
För det andra.
Det är många som tjänar pengar på vapen och deras lobbyister snedvrider debatten.
Och för det tredje.
Faktum är att vi aldrig har kunnat försvara oss mer än en vecka och de senaste 200 åren av fred har berott på vår alliansfrihet. Jag är rädd för att denna politik nu håller på att överges.
Och den andra punkten, att det var så många som tjänar på krig, alla vapenfabrikanter och deras stödjare i media och via universiteten. Den andra rosen vill jag ge till Erik Danielsson som man inte alls känner, som 22 april har en insändare i Dagens Nyheter med rubriken
Försvarsviljan måste gälla för hela landet.
Och han skriver bland annat:
vi ser hur minsta tillstymmelse till något som liknar ubåt i Stockholms skärgårds segelbåtsvatten förorsakar en medial uppståndelse utan like. När främmande bombflyg får lågsniffa och öva bombfällningar över renkallningsland, bär och jaktmarker i norr, då sägs knappast någonting. Tystnaden är dånande.
Ja, han syftar alltså på världens största flygövning i år, då kring månadsskiftet maj-juni över 100 stridsflygplan ska öva i norra Norrland. Däribland plan också från USA, England och andra NATO-länder.
Och så en ros till Pelle Sundvisson som är aktiv i kampanjen mot ACE, Arctic Challenge Exercise. Den internationella flygövning över Norrland som nämndes nyss. Onsdagen den 6 maj klockan 19 inleder han ett offentligt tuffmöte i tufflokalen Myggdalsvägen 80. Det handlar just om NATO i Norrland. Alla är hjärtligt välkomna.
Och sen en ros till Hans Blix som inte är en ungdom precis. Han var utrikesminister i den folkpartistiska regeringen 1978-79. Den bästa utrikesminister vi haft sedan Östen Undén, som även vänsterfolk brukar säga. Den 19 april hördes han i söndagsintervjun på radions P1. Och han upprepade sitt nej till svensk NATO-anslutning. Han menade att det bara skulle tolkas som ett hot av Ryssland och kanske leda till motåtgärder. Och han menade också att det var viktigt att sätta sig in i Rysslands oro för NATOs ganska våldsamma utvidgning österut. En lösning av Ukraina-krisen ansåg han vara att också Ukraina avstod från medlemskap. Blix var också en av de många författarna till den i höstas utkomna boken Mycket läsvärd, som har titeln Bevara alliansfriheten, nej till NATO-medlemskap. Och sen en ros till logiska människor. Jag förstår inte att så många i det här fallet är ologiska. Ja, de där, men logiska, om den senaste tidens ubåtshysteri, nu senast i Finland, frågat sig.
Vad skulle Ryssland tjäna på att skrämma Finland och Sverige in i NATO? Det finns 6 NATO-länder. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Vid Östersjöns kuster, som skulle ha mycket större anledning att önska Sverige in i NATO.
Och sen en rosor till de som bidragit till att 2 svenska missionärer som i över 500 dagar varit kidnappade hos al-Qaida-liknande al-Nusra-fronten, rebellerna i Syrien. Nu har de blivit frigivna och utrikesminister Margot Wallström säger:
ett särskilt tack till Palestina och president Abbas personligen, som engagerar sig på ett avgörande sätt, liksom till jordanska myndigheter.
Och sen en ros till Stefan Lindgrens blogg 8dagar.com, där den 26 april bland annat följande rader fanns.
Idag är Dagens Nyheter sprängfulla material om flyktingkatastrofen i Medelhavet. Men vem är ansvarig? Den frågan mörkar tidningen. Och varför mörkar DN? Jo, för bara några år sedan var DN med Peter Wolodarski i spetsen en av de främsta tillskyndarna i Sverige för angreppskriget på Libyen, som ledde till att Afrikas ledande välfärdsstat slogs sönder och överlämnades åt kriminella.
Man kan också se i min blogg tuffsandin.blogspot.com den 20 april krönikan som har rubriken Libyenkrigets följd, massdöden på Medelhavet.
Och så ros till de som lyckades frita 200 nigerianska flickor som bortrövats av terrorgruppen Boko Haram. Dock inte de hundratals flickor som kidnappades för ett år sedan, vilket väckte berättigad bestörtning världen över.
Rosor till den kontroversiella författaren Ayaan Hirsi Ali, som är född i Somalia där hon uppfostrades muslimskt. Hon bosatte sig sedan i Holland och där gjorde hon den kontroversiella kortfilmen Underkastelse tillsammans med filmaren Theo van Gogh. Den handlade om kvinnoförtrycket inom islam, och den 2 november 2004 mördades van Gogh på öppen gata av en muslimsk fanatiker, och Hirsi Ali, hon dödshotades. Sen dess har hon haft livvaktsskydd. Hennes senaste bok har titeln Reformera islam. Där lägger hon fram ett 5-stegsprogram som bland annat innehåller uppmaningen: sluta att mana till heligt krig.
Och så en ros till fredsforskaren Jan Öberg på Transnational Foundation for Peace and Future Research i Lund.
På sin hemsida transnational.org så skriver han bland annat om elefanten i rummet som vi inte tycks se.
Elefanten är kriget, och han citerar Röda Korsets tidigare generalsekreterare Peter Nobel som sa:
Bakom nästan varje flykting finns en vapenhandlare. Och sen en ros till den som vet vem som nyligen förklarade.
USA beter sig som Sovjetunionen efter andra världskriget. De försöker pracka på andra länder sitt styre. Precis som för Sovjet kommer det att sluta illa.
Du vet inte heller vem det var, Monica.
Nej.
Men han är så kritiserad så jag vill inte berätta det för dig.
Nej. Nej.
Och sen en ros till Tyresö närradioförening som nu funnits i 30 år och som den 23 april hade sitt årsmöte. Skicklig ordförande är Anders Linder och många programledare finns nu, inte minst tack vare Ann-Sandin Lindgrens fina arbete. Särskilt beundransvärt tycker jag att det är att i vår närradio jobbar alla helt oavlönat. Så hela den omfattande verksamheten går runt på futtiga 50 000 kronor från kommunen.
Och så en stor ros till Kumla skola i Tyresö som den 20 maj ordnar ett dagsverke för fattiga i Indien och Zambia. Kumla har med rätta kallats svensk mästare i skolsolidaritet. Redan i början av 70-talet uppfördes i Indien en skolbyggnad som fick namnet Kumla Wing.
Så stöd gärna denna beundransvärda skolans dagsverke genom att anställa någon ungdom att tvätta fönster eller jobba i trädgården. Eller om ni inte har några sådana behov, stöd gärna Kumla genom att på Tuffs insamlingskonto sätta in ett litet belopp och skriva Kumla. Och plusgirot till detta konto är 79 36 36-2.
Och sen ska man den perfekta gåvan som Tuffs mangogram kallas. Det har bidragit till att 125 000 mangoträd planteras i indiska Dharampurs hundratals fattiga byar. De finns för att gratulera och till minne av någon bortgången. Kan beställas till exempel av Åke Sandin, telefon 712 44 63.
Då blir jag glad. Varje träd kostar 5 kronor.
Ja.
Så vill man gratta någon med 200 kronor så betalar man, så blir det 40 mangoträd i Indien.
Mm.
Sen en ros till juristen Erik Göte som inledde ett av de många tuffmötena det där den 20 april. Om hur illa krig, som nu ofta förskönande kallas humanitära interventioner, stämmer med FN-stadgans förbud mot angreppskrig. Några bitar av hans föredrag hörs om en liten stund här i Radio Tuff.
Och så en stor ros till schyssta människor som går med i Tyresö U-lands- och fredsförening Tuff. Genom att betala medlemsavgiften på 200 kronor och kanske ansluter familjemedlem också för 80 kronor. Och det gör man på Tuffs plusgiro
16 01 37-6.
Och alla i Tuff jobbar helt oavlönat. Men vi har utgifter som hyran för Tufflokalen med mera. Vi har inga offentliga bidrag så Tuff är helt beroende av sina många medlemmar.
Så hjärtligt välkommen som medlem i Tuff.
Och på telefon till Radio Tuff har vi nu med oss Bitte Isaksson. Sedan många år aktiv i Tuff och boende där borta på strandområdet. Nyligen var du i Västbanken igen under 10 dagar. Men du har väl varit där för 2002, var du inte där då?
Jo, jag var där tror jag.
Vad gjorde du då?
2002?
Turist som
åkte. Nej, då var jag faktiskt nere och plockade oliver. Bland annat plockade oliver.
I palestinska byar?
Ja.
Vad är din erfarenhet av detta? Och av palestiniernas situation? 2002 var du, då var du oroligt på Västbanken. Intifadan och 17
det var. Ja, det stämmer. Det var andra intifadan som pågick. Och det hade ju varit rätt turbulent innan jag kom ner. Det var ju fortfarande när jag kom, men det stora hade det varit innan där, när man nästan bombade Jenin sönder och samman. Och
Jenin, är det flyktinglägret?
Ja, eller det är väl en stad kanske, mer. Ja. Flyktingläger. Nu blev jag lite osäker.
Ja, okej. Okay.
Men sen var det ju födelsekyrkan i Betlehem som också var ockuperad och sönderskjuten. Och sen när jag kom, jag var ju uppe i Nablus, och den staden på Västbanken var ju också rätt illa åtgången av Israel.
Jaha. Det var lugnare nu alltså?
Det var mycket lugnare.
Det där med checkpoints, alltså avspärrade vägar som man hört talas om, förekom det också?
Ja, det som vi såg som var mest tydligast, eftersom vi bodde i Betlehem den här gången, så det var ju när vi skulle in till Jerusalem.
Ja.
Och vi valde ju att gå genom checkpointen, vilket vi inte hade behövt. Vi hade kunnat åkt runt. Men vi ville se hur det var för palestinierna att gå där.
Ja.
Och det är rätt gräsligt.
Men hur då?
Alltså det är som att gå in i långa... Ja,
tunnlar,
alltså inbyggda gångar med gallerförsäljda, så alltså sådana här kreatursgångar nästan.
Mm.
Tak över och högt och trångt som 17, och där går man i vindlande gångar till man kommer fram till sådana här gallergrindar. Och vi kunde ju bara gå igenom, vi hade ju inga problem. Vi visade våra pass och gick med palestinier, de får ju klä av sig och lägga upp väskor på sådana här
genomsökningar. Oj.
Och sen ska de visa upp sina pass och sina identitetshandlingar och sina tillstånd för att komma in till Jerusalem.
Aha.
Och sen är det fingeravtryck.
Mm.
Och ibland så funkar ju inte det här riktigt då. Sen då blev de tagen åt sidan, och vad som hände med dem, det vet vi inte riktigt.
Jesu födelsestad, Betlehem, det var ni alltså. Hur är det där då? Finns det bosättningar runt om den stan också?
Ja, det finns mycket stora bosättningar. Israel har väl lagt beslag på, vad blir det? Ja, inte all mark. Palestinierna har 13% av ursprungliga.
13% bara 13%. Av Betlehemområdet?
Ja. Och muren, ja, den ser man, den är gräslig. För den är hög och den är lång och den omgärdar i stort sett hela Betlehem. Och det är inte bara mur, det är staket, andra former av barriärer som gör att bygger man en väg så bygger man skyddsmurar eller stängsel runt så att inte bosättarna ska bli attackerade. Och är det fruktansvärt?
Stämmer att den där muren delvis går på palestinskt område?
Ja, det finns de som hävdar att 80%, jag har inte kontrollerat det här, men jag har sett uppgifterna på flera ställen att 85% av muren går på palestinsk mark.
Vad sa människorna ni träffade, palestinierna? Var de mera hoppfulla och glada nu än de var för, vad var det, 13 år sedan när de var där?
Nej, tvärtom.
Ja, hur då?
Hopplösheten och den här utsattheten.
Uh-huh.
Inga turister. Arbetslösheten är jättehög. Och så finns det ju rätt många som ändå har fått jobb i Israel. Men just den här transportsträckan de har att ta sig igenom. Så vi pratade med några och sa klockan 2 på natten, då är man i checkpointen.
Nej, det är sant.
Jo, 2 är de där för att de ska vara säkra på att de ska hinna till jobbet i Israel. För att,
det tar flera timmar alltså att komma
igenom. Ja, och ibland så går de ju därifrån.
Ja.
Vakterna, och ibland stänger de. Men nu är ju de här kristerna, vad heter de, följeslagarna, de står i checkpointen, så vi pratade med dem och de har möjlighet att påverka.
Det är alltså kristna så kallade följeslagare,
ja,
som hjälper palestinierna på Västbanken.
Ja.
Ja,
och de är i flera byar, bland annat i Betlehem var de.
Var det gänget du tillhörde 2002?
Nej, då var det ISM.
Vad är det?
Det är International Solidarity Movement, ja, och de är fortfarande där. Fast vi såg inga i Betlehem, mötte vi inte några, men de är på Västbanken och i olika ställen.
Du nämnde att det var lite turister. Var det många turister förr i världen på Västbanken? Var det religiösa som uppsökte kristna platser eller vad då?
Jerusalem och Betlehem, det är ju kristna platser. Ja. Och det var fortfarande turister som kom nu eftersom det var påsk när vi var där. Ja, men de stannar ju inte.
Nej.
De kommer ju då med israeliska bolag, buss och
turistresor
som ordnar. Och då åker de in och så kliver de ur och så går de in då i födelsekyrkan eller vad de nu ska. Och sen åker de och äter och bor i Israel. Mm. Och det här är ju ett jätteavbräck. För man går runt i Betlehem och de här små städerna, Beit Jalla och Beit Sahur, så ser man ju att det är väldigt mycket uppbyggt runt turism. För det är ju hotell överallt, men de är ju tomma.
Oj.
Och restaurangerna, det finns inga jättemärken.
Hur kommer det sig att inte turister åker dit då?
Jag vet inte, om de törs inte.
De är rädda för oroligheter och sånt.
Ja, förmodligen. Och det händer ju saker och... Men
Västbanken är alltså värt att besöka om man är sugen på turism i Mellanöstern.
Ja, och vill man veta något om Israel-Palestina-konflikten och hur palestinierna har det, då ska man absolut åka. För det finns palestinska resebyråer också som ordnar guidade turer runt.
Peter Isaksson, tack så hjärtligt för detta bidrag till Radio Tuff. God fortsättning på den härliga våren.
Detsamma.
Hej.
Hej.
Nu ska vi höra juristen Erik Göte från ett tuffmöte nyligen, och han behandlar ämnet FN-stadgan, angreppskrigen och de humanitära interventioner som krig nu försönande kallas. Och han får frågan om FN-stadgan och krigen, och då säger han så här.
FN-stadgan gäller just krig och fred framför allt. Det allra viktigaste är nog den bestämmelsen som säger att det är förbjudet att börja krig. Det är en lag mot krig. Det var också titeln på den här boken som jag varmt rekommenderar, Lagen mot krig, som är skriven av 4 stycken medlemmar av FIB-juristerna. Kom ut 2013. Och det är inte bara dem, utan det finns folkrättslärda i olika länder, även i USA, som satt igång många krig under de senaste årtiondena. Akademiker som förklarar och försvarar FN-stadgan och det här förbudet mot krig. Men man hör inte så mycket av dem. Det mesta vi får höra i folkrättsväg i Sverige, det är Ove Bring. Ni känner igen namnet. Ja. Och det leder oss nog direkt in på det som är ämnet för dagen, nämligen folkrätten och så kallade humanitära krig. Det är främmande naturligtvis för FN-stadgan att tänka sig överhuvudtaget humanitärt krig. Men att sätta igång krig skulle kunna vara en humanitär gärning, det ska man titta närmare på. Det finns ju ett antal att titta på de senaste årtiondena. Ni minns kriget mot Jugoslavien. Det lanserades just som ett humanitärt krig. Och när man såg närmare på det, så såg man att det var inte någon humanitär kris som uppstod i Jugoslavien förrän kriget startade. Då blev det väldiga flyktingströmmar, hundratusentals som flydde undan bomberna i framförallt Kosovo då. Det där kriget var olagligt. Det stred mot FN-stadgan. Och det är väl ingen som egentligen bestrider det. Däremot så är det några som har till och med skrev ihop en bok efteråt och sa att det var inte legalt, men det var legitimt. De använde ett annat uttryck för det. Men då ska man veta det att FN-stadgan gällande folkrätten accepterar inte att man gör sådana svängar i resonerandet. Det är generellt. När det påstås att man måste bryta mot förbudet mot krig därför att det är synd om vissa människor, då har man inte rent mjöl i påsen. Det är ett väldigt klart exempel på det i fallet när det gäller överfallet mot Libyen härom året, där Sverige också deltog i kriget. Här såldes det in naturligtvis då med även det lögnaktiga påståenden om att den elaka Gaddafi, som alltså från ena dagen till den andra blev diktatorn Gaddafi. Det är också ett sätt att smörja en sån här kampanj. Han bytte namn på den statsledaren, förhatliga statsledaren som ska utsättas för krigsangrepp. Och man som gör det är ju, brukar ju vara det är ämbetsmän i massmediestaten som vet vad som gäller. Jag har förvånat mig många gånger att de har sån väldig näsa för det. De vet vad som gäller. De vet att nu är det Gaddafi som ska överfallas. Och då ställer de in sig i ledet. Så är det. Libyen utsattes för var ett fruktansvärt övergrepp. Och ni ser ju resultatet idag. Det är ju en stat som har brutit samman. Med många, många döda som föll. Många dog, många tiotusentals dödades av bomberna under kriget.
Vi hörde juristen Erik Göte från ett offentligt tuffmöte nyligen. Ja, det är alltså Åke Sandin i Radio Tuff du lyssnar på. Och min egen krönika denna gång har rubriken Låt oss minnas de många offren. Ja, nu haglar ju minnesdagarna. Först var det 40 år sedan det amerikanska kriget i Vietnam slutade. Och det finns i Washington en mur där alla stupade amerikanska soldaters namn finns inristade. De är hela 58 300 stycken. Och jag känner för dem. Det var mestadels unga killar. Och jag har inget behov av att tillgripa den eländiga kollektivskulden mot dem eller de många som överlevde. Det var militärer och politiker långt över deras egen nivå som var ansvariga för massdödandet. Ännu mera känner jag förstås för de uppåt 2 miljoner vietnameser som dödades i detta krig. Medan det fanns bara 8 kvinnor bland de dödade amerikanerna var det över hälften av de många dödade vietnameserna som var kvinnor, barn och andra civila. På Sveriges Radio erinrades nyligen om massakern i byn Song My. Hyser beundran för de amerikaner som faktiskt deserterade från detta krig. Minns med stolthet att vi i Tuff, Tyresö, U-lands- och fredsförening tog hand om många av dem. De första kom från Japan via Moskva i slutet av 1967. Det var Rick, Mike, Craig och John, och de blev mina vänner för livet. Sen den 8 maj är det ju för 70 år sedan det blev fred i Europa. I Asien skulle det ta några månader till. Krigets final där blev folkmordet med atombomber i Hiroshima och Nagasaki. Eftersom det är jämna 70 år sedan massdödandet i Europa slutade kommer det bli ännu mer av militärparader, pansarkolonner, flaggviftande och nationalistiska högtidstal den här gången. Sånt är av glädje för det starka militärindustriella mediala komplexet och bäddar egentligen för nya krig och konflikter. Kan Islamiska staten rent av genom otäcka grymheter locka rekryter till och med från Europa, så vad kan inte statsmäns beröm av krigiska så kallade hjältedåd åstadkomma? Härom året kommenterade jag hur årsdagen av freden i Europa firades, uttryckte min vämjelse, som jag sa, över hur Putin nationalistiskt, ja militaristiskt utnyttjade den, även om västliga segrares ledare knappast var mindre högtravande. Tyckte att man istället borde ha påmint om krigets alla offer. Det var faktiskt uppåt 25 miljoner sovjetmedborgare som dödades. Sedan dess har jag av annars kloka människor blivit förebrådd för att inte nog ha kritiserat Putin. Men jag har inte velat delta i den trendiga men extremt ensidiga skildringen av Ukraina-krisen. Segrarna skriver historien och har då möjlighet att undvika att skildra sina egna krigsförbrytelser. Inga medier kommer alltså att erinra om att det är den 3 maj i årsdagen av en helt onödig sjökatastrof. I krigets slutmånader var Östersjön, där Tyresö ligger bland annat, ett dödens hav. Cirka 30 000 tyska flyktingar och sårade soldater var då ombord på båtar som sänktes. Den 3 maj 1945, 3 dagar efter Hitlers död och 5 dagar före krigsslutet, sänktes på Neustadts rädd i södra Östersjön de båda fartygen Kapar Kona och Tilbäck. Cirka 7 000 människor följde fartygen i djupet. Det var evakuerade fångar från koncentrationslägret Neuengamme. Trots att läkaren Hans Arnoldsson i Bernadotte-expeditionen hade upplyst britterna om passagerarna, blev båtarna sänkta av de hjälteförklarade brittiska flygarna i Royal Air Force. Offren hade överlevt lägrens fasor, men i samma stund som fred, frihet och ett drägligt liv var snubblande nära, blev också de offer för krigets vansinne. Det här är Åke Sandin i Radio Tuff, och titeln på min krönika var alltså en uppmaning. Låt oss minnas de många offren. Av militärpakten NATOs 28 medlemsländer ligger faktiskt 6 stycken runt Östersjön. Och i månadsskiftet maj-juni i år så äger världens största stridsflygövning rum i Norrland. Och med anledning av detta så ordnar Tuff ett offentligt möte med Pelle Sundvisson som inledare, och han vet väldigt mycket om den där svensk NATO-övningen om några veckor. Det sker i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80. Onsdag den 6 maj, klockan 19 börjar det. Och alla är hjärtligt välkomna. Fika, gemyt och diskussionsglädje brukar ingå. Onsdag den 6 klockan 19, Myggdalsvägen 80. Tänk på det om ni behöver ge bort gåvor. Så är den perfekta presenten Tuffs mangogram, som har hjälpt till att 125 000 mangoträd finns bland indiska Dharampurs många fattiga byar nu. Mangogram finns att beställa hos mig, Åke Sandin, 712-4463, och vart enda öre går till mangoplantering i Indien. Och mangogrammen finns för att gratulera och för att hedra någon bortgångens minne. Sen är det ju väldigt viktigt att de hårt arbetande, helt oavlönade tuffaktivisterna får stöd av många medlemmar eftersom vi inte har några offentliga bidrag. Hjärtligt välkommen till TUFF genom att på plusgiro 16 01 37-6 betala en medlemsavgift på 200 kronor. Det här programmet, det hörs till Norges nationaldag den 17 maj när ett nytt Radio TUFF hörs. Till dess, god fortsättning kära lyssnare på den ljuvliga månaden maj.